Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt nummer 50 av innebandy magasinets podd här. Ni vet om att ni kan lyssna på den här podden i alla kanaler som finns, Spotify, Acast och alla de här andra. Det är bara att leta upp podden så hittar ni den, Fredrikssons innebandypodd. Den här gången är det avsnitt nummer 50 och vad kan då vara bättre än att ha med förbundskaptenen Thomas Brottman. Snart är det dags för VM i Finland och nu undrar vi alla, kommer Sverige kunna vinna? Thomas Brottman kommer berätta hur det går i VM. Vi pratar jättemycket om hans ledarstil och hans tankar. Det blev ett riktigt kul avsnitt här och det är härligt att prata med en sån riktig innebandynörd som Brolle. Så jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, Thomas Brottman, då hälsar jag dig välkommen till mitt 50:e avsnitt av den här podden.
Tack så mycket. Det är en ära att vara nummer 50. Det känns som en milstolpe.
Ja, exakt. Jag försökte ju vara lite fyndig här då att vilken 50-åring kan jag hitta då som är aktuell då? Då tänkte jag på dig då. Hur är det på andra sidan? Säger jag då som har ett halvår kvar.
Nej, men jag tycker det är bra. Alltså det var värre på andra sidan 40. Så att där hade jag lite jobbigare. Men nu tycker jag det. Jag känner mig rätt harmonisk just nu.
Vad var det som var jobbigt med 40 då?
Nej, men jag tror att då var man fortfarande, jag ska inte säga att man var nära och kunna göra någonting på, om vi pratar innebandy, var med i spelet, alltså som spelare. Man har fortfarande liksom inte tappat den tron eller någonting att man skulle kunna kliva in. Den har försvunnit, så nu är det mer lugn och ro på den fronten.
Ja. Hur är det att vara i fiendeland nu då? Jag menar, förbundet var ju motståndaren förr, eller kanske inte motståndaren, men ja, du fattar vad jag menar.
Ja, men absolut. Nej, men jag tycker det är bra. Alltså det, nu låter det väl som jag liksom plussar för mycket. Men jag tycker det är bra vindar i förbundet just nu. De försöker och de jobbar hårt för att ta det här framåt. Och det finns mycket bra folk som har kommit in och verkligen försöker liksom få till det här med innebandyn på ett bra sätt. Jag tycker det känns bra. Det är jävligt intressant att se hur det funkar inifrån. Och att det är kanske lite mer jobb bakom saker och ting än vad man tror när man sitter utanför. Så.
Kan du utveckla det?
Nej, men det är många, jag ska inte kalla det för instanser, men det är ju saker och ting. Alltså det är mycket folk som är inblandade i allting. Och det är liksom, det tar ju sin tid att gå igenom allting med allihopa liksom, och det, för att det ska bli rätt. Och jag tycker det känns bra. Det ser bra ut det jag har sett och lyssnat på. Så att det kommer bli bra där.
Ja. Jag tänker ditt CV är ju ganska långt innan du hamnar där du hamnar. Spelar i 150 år och sen tränar under nästan lika lång tid, håller på att säga, och sen då får det här uppdraget. Är det rätt väg att gå, tänker du?
Nej, det vet jag inte. Jag tycker väl att en förbundskapten ska väl inte komma in på ålder, utan han ska väl komma in på vad han kan och vad som liksom kan utvecklas med den personen. Så att jag hoppas att det inte är på grund av att jag har blivit över 50 år som jag blir förbundskapten. Jag hoppas ju på att det är att jag har gjort saker bra hittills. Liksom. Så att det är mina meriter på något sätt som det gör att jag är här.
Man har väl kanske inte sett det här hända, eller alltså man tänkte väl inte att Thomas Brottman, ja men det är, nu har vi den kommande förbundskaptenen, eller hur har resan varit för dig hit du har hamnat, tänker du?
Nej men jag kan ju vara transparent med, jag trodde ju inte att jag skulle bli förbundskapten i det här livet så att säga, utan det hade väl blivit ett annat liv i sånt. Jag var aldrig inne i de där rullarna på det sättet som tidigare förbundskaptener har varit.
Hur menar du?
Dels har jag kanske inte varit den mest sociala människan i innebandysvängen liksom, utan jag har hållit mig på min kant på något sätt och varit grinig och stödig därifrån liksom. Så att och andra förbundskapten innan mig har ju liksom kanske en bättre social förmåga än jag och varit inne i förbundsjobbet på ett helt annat sätt innan de får förbundskaptenen. Så att jag vill liksom, någonstans hade jag accepterat att jag kommer inte bli förbundskapten. Och, så det var en lika stor chock för mig när de frågade som för dig, om jag förstår dig rätt.
Ja, för du var väl aldrig ordförande i elevrådet på högstadiet, eller?
Nej, det var jag inte. Långt ifrån.
Ja. Hur är det nu då att vara på den positionen där många fler har åsikter om vad du gör kontra innan när man är klubbtränare. Även om
bland annat du då, eller?
Men det är väl lite så. Ja.
Ja, nej, alltså jag har inga problem med det. Jag har varit på nivån under så att säga i många år med Falun och Storvreta och det där, så att jag har liksom någonstans skolats i att att det, liksom, det är så det fungerar. Och nu är det på nästa nivå. Det är, liksom, det är bara kul på ett sätt att det engagerar folk, det man håller på med. Annars hade det varit ganska tråkigt att liksom, hålla på i någon ingenmansland och liksom inte, ja, där det ekar bara ens egen röst. Utan det är kul att få infallsvinklar. Men då ska det ju vara på... Ja, det ska ju vara konkret och alltså på rätt sätt. Det kan ju liksom inte bara skrikas ut saker och ting bara från höften. Där har jag väl blivit rätt bra på att sålla bort sånt.
Ja. Men du gillar att trycka iväg lite saker på sociala medier ibland, eller?
Ja, men nu har jag ju varit ganska lugn, tycker jag.
Ja.
Nej, men det är väl bra. Alltså, det är ju ett sätt att få ut någon sorts åsikt eller någon sorts eller fråga eller liksom sånt. Det är ett bra medium på det sättet. Sen ska man väl kanske inte lägga ut hela sitt liv och alla sina tankar på de där ställena, utan det ska ju vara något underbyggt i det, tycker jag.
Men det visar väl också ett engagemang, att man brinner för någonting när man också kan dela med sig av tankar.
Lite så. Så är det ju. Men ja, man får vara liksom lite sådär. Sålla bland alla sina tankar och funderingar. Så blir det bra till slut.
Tänker i den positionen som du är, så det är ju väldigt stort för en enskild person att bli uttagen och få ta på sig den gula tröjan. Hur tänker man kring det?
Ja, men där har jag väl någonstans kanske lite fördel med att både varit, alltså, spelat i yngre landslag i hockeyn och i i stora landslag i innebandyn. Så jag vet ju någonstans känslan och att få både ett komma med resultat och ett inte komma med resultat. Så att det har jag full respekt för, och det försöker jag liksom vårda på ett bra sätt när vi har de samtalen. Så att jag förstår ju känslan där någonstans. Den känslan måste ju finnas där, annars har man ingenting i det här, i alla fall inte mitt landslag att göra.
Exakt, och det är väl hela processen att hamna i den positionen du har, att du har varit med om det under många år som klubblagstränare på högsta nivån, att där har du också sagt till vissa, dig tror jag på, du får sitta på bänken eller på läktaren. Mm. Och så har alla kämpat lika hårt för samma mål.
Ja, men så är det. Man har ju någonstans, jag vill inte kalla det för rutin, men lärt sig att det, liksom, det raka är det bästa. Nästan att man har raka bollar, raka puckar, så att säga. Så att spelaren får en tydlighet i det. Mm.
I samband med pressreleasen att du skulle bli förbundskapten så sa du att ditt ledarskap handlar om att vinna. Kan du förklara vad du menar med det?
Ja, det är ju lite, det är, som allt jag säger så är det ju lite flummigt sådär. Men det handlar om att skapa någon sorts miljö som både är accepterande men också väldigt konkurrerande i en grupp eller ett lag då, som liksom förstår premisserna och verkligen vill tävla i allting de gör. Det är liksom någonstans steg ett, och den gränsdragningen där mellan tävla och ha skoj, den kan vara lite diffus. Det kan gå över styr ibland. Det måste man någonstans, i alla fall på min nivå där jag har varit, acceptera och inte vara rädd för att det kan rinna över ibland. Och det finns där som en trigger, och det tycker jag. Det handlar om känslor och hur mycket man liksom vill det man håller på med. Och är man blasé och liksom inte vill vara med i den fighten, då tror jag man torskar, eller jag vet oftast att man torskar på det i förlängningen i den elitverksamhet som jag har varit i. Att, kan man inte tävla på träningar eller på sånt, så då blir det väldigt svårt att tävla på matcherna.
Men om du skulle förklara lite mer konkret, vad menas med det? För att någonstans så är det lite klyschigt att säga så. Det är lätt att säga så, men vad betyder det här för dig? Alltså allt från att åka på en turnering till ett seriespel till, ja, i det här fallet då SM-slutspel. Alltså egentligen vilken nivå man än befinner sig på. Man kan ju vara ungdomsspelare i ett lag som siktar på att vinna junior-SM eller vinna en turnering. Alltså vad är det? Vad handlar ditt ledarskap? Alltså, jag förstår att tävla väldigt mycket, men vad menas med det?
Nej, men alltså, i grunden så är det väl att du ska hela tiden försöka slå personliga rekord i det du håller på med som spelare. Att du liksom hela tiden vill framåt med det du håller på med. Och alltså, klyschor finns ju någonstans av en orsak. Att det finns någon liten sanning i det. Och har du inte det där drivet att du liksom, nästa byte ska bli bättre än det jag gjorde innan, eller nästa passning ska bli bättre än den jag gjorde innan och allt det där, då blir det väldigt svårt att utvecklas, för att du måste ju flytta dina gränser hela tiden för att bli bättre på något sätt. Och då, den miljön måste man ju skapa som tränare, att det finns den tryggen i allting man håller på med, och det kravet på alla som är i det laget jag tränar, att vi kan inte liksom slösa bort en träning bara för att man är lite mjuk i kroppen eller lite mjuk i huvudet, utan Det är ju samma sak med en match. Den måste ju liksom också genomföras. Även om man har lite mjuka känslor i sig, så måste man ju liksom kunna leverera ändå. Det börjar ju på träningen. Jag tycker träningen är det viktigaste av allt. Och får man in så mycket av det där i träningen och kan liksom tävla mot sina egen, alltså mot sin egen nivå, sina ribbor, så kommer man långt.
Men vad är det man ska göra på träning då? Är det två mål eller är det tävling på alla avslut? Man tävlar mot målvakterna. Alltså vad är det man... Vad är,
nej, men jag tycker du kan tävla i allting. Alltså, det går att tävla i precis allting. Det är bara upp till dig själv. Liksom. Eller till tränaren. Sen är jag, till skillnad mot Niklas, väldigt dålig på övningar och sånt här. Utan jag ser ju hellre ett spelmoment i det mesta vi håller på med. Liksom. Och där har jag väl en utvecklingsmöjlighet när jag går med Niklas. Han är mycket bättre än mig på att hitta övningar. Ja. Men kontentan är i alla fall att jag vill ha tävling. Jag vill ha lura fram tävling så mycket som möjligt bland spelarna jag tränar.
Men vad är det ultimata då att träna på? Är det att nöta en övning när man springer efter ett givet mönster, eller är det att spela på mindre ytor, 4 mot 4, 3 mot 3, 2 mot 2, 6 mot 6, eller nej, men vad får man ut mest att skapa det här vinnarlaget och vinnarna?
Ja, men det beror ju på vilken fas du är i, om vi pratar i säsongen eller om vi pratar liksom i matchveckan. Är det saker och ting du har scoutat mot motståndarna, så måste du givetvis kanske splitta upp det spelet du vill spela med lite mer övningsbetonade saker. Liksom. På måndagen, om vi spelar på söndagen eller lördagen. Liksom. Sen kan man ju liksom implementera det mer och mer i spelet. Men rent generellt, om man bara ska träna tävling, så tycker jag alltså spel 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4 är mest utvecklande för en enskild spelare, eftersom det är så mycket mer bolltoucher och så mycket mer hjärnan är mer påslagen i de momenten. Du måste hela tiden vara vaken och liksom, du kan liksom inte stå och vila i en kö på en övning. Nej. Du måste ju vara på hela tiden. Och det tycker jag är mer... Det ger mer för spelarna. Det tror jag ger mer för ungdomsspelare också. Att de får spela så mycket som möjligt. Alltså det här med... Som det kanske var på din och min tid med gårdshockey och gårdsfotboll och allt det där. Det finns ju inte längre. Och då måste vi liksom få in det någonstans i våran verksamhet. Och då tycker jag det... Jag tror att vi äldre, vi fostrades väldigt, väldigt bra i den där miljön. Medan nästa generation har kanske varit lite mer står i kö och väntar på att göra en löpning och få en passning och skjuta, vilket jag inte tror är bra i längden.
Nej, så den här coachpermen ska man bara vara varsam med, eller?
Ja, men det finns ju säkert bra. Jag som sagt, jag har inte läst de där övningarna, så att jag har inte koll på vad de innehåller. Men jag tror att visst, det ska finnas en grund i ett underarbete i. Där är ju övningar jättebra liksom och sånt. Men att få så mycket, så lite väntetid och så mycket tävling som möjligt, så är de här spelmomenten är överlägsna. Det går liksom inte att komma ifrån, jag tycker.
Jag tänker som klubblagstränare, när man befinner sig i den här perioden, vi går in i andra delen av, eller vi är inne i andra delen av oktober, serierna har kommit igång, vi har gjort ett antal omgångar. Hur är det att driva träningar och ett lag den här perioden, alltså nu när det börjar bli mörkt ute och man har passerat de här 3-4 första omgångarna där allt bara är kul och spännande och det är långt kvar tills tabellen ska räknas samman. Och hur är den här tiden, tycker du, som utmaning som ledare?
Nej, men jag tycker det är fortfarande lite tidigt. Jag tycker fortfarande som tränare var en kul period här. Sen tycker jag framåt december där var jobbigare. Då är man inne i en serielunk. Här är man fortfarande. Nu kanske serien börjar satsa sig lite mer. Alltså lagen har utkristalliserats mer vad som gäller liksom i spel. Playbooks och sånt där på alla lag, så nu börjar man få lite mer koll på motståndarna, så att det är nu det roliga börjar, kan jag tycka. I början är det ju lite kalvar på grönbete så där, som liksom springer omkring och känner på varandra och latchar. Nu tycker jag serien nu går in i den fasen där det börjar bli på riktigt mer.
Ja, sen då när du har fått den här rollen och man ska beskriva vem Thomas Brottman är då är han ju också en sån här ledare som är duktig på unga spelare och får dem att blomma då. Då vill man höra vad är det du gör som är så fantastiskt?
Ja, det är jättesvårt. Alltså, jag vet inte. Jag har aldrig, vilket du kanske har fått erfara redan nu. Jag har väldigt svårt med att ha koll på åldrar och hur gammal en spelare är och allt det där. Så att jag har egentligen bara tittat på spelare som jag tycker, ja men han är redo för att spela. Jag tyckte Kasper Backby var redo för att spela i SM-final när han var 16 år, annars hade han inte spelat. Jag tyckte Malte Lundmark var också redo för att kliva in och lägga hur många straffar som helst i sin första match mot Sirius, annars hade han inte gjort det. Så det har liksom inte varit någon sån där att jag måste ta fram unga spelare för att jag ska ha det epitetet på mig, utan det har varit för lagets bästa, kan jag tycka.
Ja.
Men vad jag gör vet jag inte. Dels har jag ju haft en väldigt bra hjälp med en grupp spelare som har varit väldigt fostrande kring de här yngre, med Galante, Rasmus Edström och hela det gänget som liksom, även om jag har gett dem uppgiften att nu tar ni hand om den här spelaren och fostrar honom, så har de ju gjort det på ett väldigt fint sätt. Sen har jag haft en kollega i Rickard Hedlund som har varit, ja, han är nog en av de bättre som kan se vad som finns i unga spelare i Sverige, kan jag tycka, som liksom har hjälpt mig och sagt eller pinpointat vad den här spelaren kan bli bra på. Och vi har bara liksom förstärkt.
Tänk ju som ung kille som kommer in, eller man behöver inte vara ung, man kan vara ny i laget, så gäller det att visa vad man går för när man får chansen. Alltså, hur får du dem att våga misslyckas och våga göra det som du har sett att de är bra på?
Det är väl lite, alltså, nu är jag ju hundmänniska, men det är väl lite därifrån, alltså, att uppfostra en hund, även om inte jag är någon dog whisperer på det sättet. Men det handlar väl bara om att förstärka det som man gör bra. Liksom. Och förbise det som är mindre bra. För det tror jag alla, även om man är ung och kommer upp här, så är man ganska medveten om vad man gör bra och dåligt. Liksom. Och det dåliga vet de absolut om att de har gjort någon träning. Sen blir det för många gånger, då får man ta ett snack och liksom skita i det där och göra det här istället. Det här är det mycket bättre på. Och sen handlar det väl om att hitta rätt miljö för dem också. Alltså, det går ju inte att slänga in vem som helst med Galant och Enström och här. Det är ett arbetsklimat där som kan vara väldigt destruktivt för en ung och osäker spelare, utan det är bättre att de får växa in där i sånt fall. Börja nerifrån och i lugn takt komma in i, om vi pratar formationsmässigt då. Så att man får vara lite försiktig med försäsongen kan man blanda och ge ganska friskt, men under seriespel och framförallt slutspel, då ska man nog vara försiktig med vilka som får spela med vilka i det avseendet.
Tänker du att vi säger sådana världsspelare som du nämner då, som Galante, att de förväntar sig att de förväntas inte ändra sin spelstil för en ny spelare, utan mer att den nya ska anpassa sig till deras sätt att spela, eller
Jo, men dels är det ju det. De springer omkring med massa krav på sina axlar som liksom måste uppfyllas. Så slänger jag in någon lite yngre som är liksom ett asplöv där. Det kan bli väldigt jobbigt. Och de har ju tagit sig dit. De har tagit sig på grund av deras inställning och deras ambitioner liksom, och de ruckar inte på det bara för att en ung kille tycker att, eller att man tycker att de ska ta hand om en ung kille i en seriematch, utan det blir lite så här tough love på det liksom, att man måste vara hårdhudad för att vara där inne.
Ja. Jag tänker i din roll här nu som förbundskapten att du känner några av de här spelarna extra mycket som du har jobbat med, vill säga Galante och Enström och Emil Johansson. Du vet ju exakt vad de kan och inte kan, och det måste väl ändå vara en fördel där du befinner dig att du verkligen vet.
Jo, det vill jag ju tänka mig att det är. Samtidigt så är det ju, det kan ju bli en känslomässig, det är en känslomässig balans där, för det följer ju med vissa krav också i det där, att nu får ni fan ställa upp på mig lite så liksom. Men jag tycker att det är en viss fördel, absolut.
Jag måste också gå tillbaka till förra säsongen och rota bara lite i den här finalperioden som var. Du fick ju, när det var dags för final här, så fick ju du covid. Vad hände med allt här runt omkring? Och jag menar, finalen blev ju helt magisk för er till slut. Berätta vad...
Ja, vi fick ju covid och jag hamnade i sängen här i någon vecka tror jag var. Och då gjorde ju Thomas Holmgren och Erik Björk ett hästjobb med att driva allting runt omkring. Jag var ju helt off. Jag svarade inte på sms och samtal och sånt där. Jag sket i innebandyn just då. Så att de ska ha mycket cred till det de gör. Sen har jag förstått att spelarna som var friska drog också ett väldigt tungt lass i att bedriva någon sorts verksamhet. Det blev ju träning på hemmaplan för många spelare liksom, som vi fick inte träffas som grupp då. Vad fan, jag kommer inte ihåg så mycket, men
jag tänker ju att hela säsongen så gick hela samhället och skydda sig mot det här. Och då 5-12 när allt ska avgöras, då dyker den här elefanten upp och.
Ja, nej, men det var, jag är väl inte så där konspiratorisk eller någonting sånt där. Så jag köpte bara läget och försökte liksom kämpa mig igenom det. Sen när jag var igenom det, då var det ju full fokus på nästa grej. Först och främst, skulle vi spela eller skulle vi inte spela, och hade jag spelare som skulle klara av det. Och sen var det liksom lägga upp någon sorts träningsplanering för det och hitta någon sorts, det är svårt att formtoppa ett lag på fyra träningar, men i alla fall någon sorts tryck i allting som vi höll på med. Och sen var det lite mentalt att liksom försöka vända det till något positivt, det vi har gått igenom, att vi liksom kunde få plus på det då. Och sen blev det ju lite, en del tycker väl att det är fula saker, men det blev ju lite gå ut mot, alltså skapa sig psykiska fördelar mot motståndarna också i det på något sätt, liksom i media och allt. Så det var bara sätta oss att göra det paketet, och sen det blev ju bra den här gången.
När, jag menar, det är ju klart, under den här finalmatchen så är du en bit in i matchen där du förstår att jäklar, det här ser bra ut, det kan gå bra det här idag. Men hade du någon känsla innan matchen? Jag tänker på någon av träningarna innan eller dagen innan, eller där du eller tänkte att det här kan bli bra. Fick du några signaler eller var det en osäkerhet fram tills andra perioden, eller hur var det?
Ja, alltså vi hade en full träning på torsdagen, om jag minns rätt, där vi körde egentligen två mål hela träningen, kan man säga, för att bara testa av allting och alla spelare. Det var först där som jag liksom kände att ja, men vi kan nog greja 60 minuter här om vi är smarta i matchen på något sätt. Sen var det ju osäkerhet, men jag kände ganska tidigt i matchen att det här kan bli riktigt bra. Sen var ju, alltså osäkerheten finns ju där eftersom vi inte visste med lungkapacitet och sånt på alla spelare om de skulle palla 60 minuter. Men jag kan nog tycka efter tre byten in i matchen så kan jag känna att nej, men vi är på en nivå där Storvreta har svårt att komma åt oss rent mentalt. Så det var rätt skönt.
Vad du lärt dig av den här situationen som uppstod? Jag menar, man jobbar efter ett mål och så händer någonting och så blir det helt oviktigt på något sätt och sen koppla på det igen.
Ja, vi fick ju en liten uppvärmning säsongen innan när vi fick guldet helt plötsligt. Och fick jobba med att stå till svars för det. Vilket på ett sätt var jobbigt. Vi började ju den säsongen vi pratar om nu när vi vinner SM-guld. Då började vi med den här giganternas kamp som gick helt åt skogen för oss, vilket jag misstänkte skulle göra. Sen var det ju en resa, så det var ju en berg-dalbana hela säsongen på ett eller annat sätt. Men jag tycker att vi efter alla krismöten och sånt fick ihop det ganska bra till slut i serien, och sen tyckte jag vi bara flög på det, och vi fick, Helsingborgs serien var jobbig. För den skulle vi bara vinna enligt allt och alla. Kalmarsund, den var mer avslappnad, för där hade Kalmarsund byggt upp sig själva på ett sätt som vi kunde utnyttja. Både jag som ledare för Falun, gentemot Falun, och sen utnyttjade jag gentemot Kalmarsund rent psykologiskt också. Så att den var lite lättare, tycker jag, än Helsingborg.
Ja, Helsingborg gjorde det bra, eller hur?
Ja, absolut. Nej, men det var de lite medstöst där, eller lite motstöst för oss, så hade det kunnat gått sämre för oss. Men sen när det verkligen ska liksom, när det ska stängas och gälla, då tycker jag att vi steppar upp som grupp och som spelare. Liksom. Men fram tills dess var det... Ja. En anekdot är att jag tror det är match 4 nere i Helsingborg eller något sånt där. Vi torskar i alla fall, och jag ber, det ska man inte säga egentligen, men jag ber hela laget dra åt helvete utom Kasper Back och Johan Samuelsson som fick okej i den matchen. Så gick jag ut från det blev en sån här, en grej när vi hade vunnit SM-guld, då var vi här i Falun och hade lite fest, och då gjorde de en charad på det, att jag bad hela laget åt helvete. Det var roligt.
Ja, men det är bra. Man ska bjuda på sånt också. Vad tänker jag? Nu tappar jag tråden här. Vad sjutton var det jag skulle ta det här vidare? Jo, nu kommer jag på det. Jag pratade med Alexander Galante Karlström om just det här, och att ni vann året innan, och min känsla är, jag som är neutral, är ju att det var till er fördel att ni faktiskt vann i år, med tanke på det guld som ni tilldelades året innan, att ni på något sätt dödade en del av snacket efteråt kring det. Hur tänker du?
Jo, men det tror jag absolut. Det blev ju en extra någonstans trigger för oss inför finalen, eftersom Storvreta, de var ju inte, vilket är förståeligt, de var inte jättenöjda med säsongen innan, hur den avslutades. Men samtidigt så kunde ju jag som ledare använda det med min grupp. Att nu har vi en chans att visa att båda de här gulderna är våra. Så att, det var jättebra för oss att det blev som det blev. Mm.
Hur har ditt liv förändrats nu sen 1 maj så är du då anställd av Svenska innebandyförbundet? Du jobbar fortfarande som målare?
Yes.
Ja.
Nej, men jag har väl förändrats ganska brutalt vissa dagar. Har man stått nere på innebandygolvet i över 20 år och haft varje kväll planerat, alltså alla kvällar har varit bokade liksom. Man har vetat i minut nästan vad man ska göra varje dag, så nu sitter man vissa kvällar i soffan och bara undrar vart tar livet vägen någonstans liksom. Men det är väl en vanlig sak där också, det måste man ju bara lära sig att hantera. Sen är det ju det är mycket man måste lära sig i de här i förbundskaptensrollen som kanske inte, alltså det är mycket mer som inte syns som görs liksom, och det har varit inte en chock, men det har ändå varit en så här aha-upplevelse att man sitter och jobbar så mycket med saker och ting mellan alla läger och sånt, så att det är typ, intressant
typ.
Nej, men det är allt ifrån planering. Nu har vi haft massa covid-grejer också. Och sen är det personalmöten med förbundet. Det är enhetsmöten. Och det är sånt där som jag aldrig har varit i närheten av i hela mitt liv. Liksom. Och dels att man ska lära sig Teams på ett bra sätt. Nu måste jag ju lära mig PowerPoint och massa saker. Som liksom. Jag är ju så analog som det går att bli nästan. Så att men det tar sig. Det blir bättre och bättre. Nu ska jag väl bara gå en videoanalyskurs med Niklas här också, så att jag lär mig de programmen också.
Alltså egentligen vill man ju veta allt om det här med enhetsmöten. Det låter ju hur spännande som helst.
Ja, men jag har tystnadsplikt här, vet
du. Ja. Men du har en egen tjänstebil nu som vi står förbundskapten på, eller?
Ja, inte förbundskapten, det står Svensk innebandy på.
Ja. Hur funkar det? Kan du åka ner och hämta din hämtpizza när den, eller vad?
Eller ja, den åker, den åker på stan överallt, så att det funkar bra. Typ.
Ja.
Det är en fin bil.
Ja. På det glada 90-talet vet jag Jonas Silen Eriksson hade stripad en Balrog nummer 10. Så. Mm. Tänk.
Jag hade ingen körkort på den tiden, så jag kunde inte ta någon. Jag fick åka baksätet hos Silen.
Ja. Men vad, tänk om Conny, som jag för övrigt snackade med, han är ju båset nu i Djurgården.
Ja, kul.
Ja. Men om Conny hade sagt till dig då 30 år sedan att om 30 år då... Ja, då har du körkort först och främst, men du kommer ha en bil som det står Svenska innebandyförbundet på, som du ska använda. Vad har du tänkt då?
På den tiden så var jag ju så jävla dum i huvudet stöddig, så att jag hade sagt, det är ju klart. Det är självklart, hade jag väl säkert sagt.
Ja, vad menar du med dum i huvudet stöddig?
Ja, men du vet. Balrog, du har ju upplevt det där. Vi var lite stöddigare än vad vi egentligen var utåt sett. Så att, nej, men jag hade väl säkert trott på det. Alltså jag hade ett bra självförtroende. Så jag hade ju säkert trott på det. Jag hade säkert velat det också på den tiden. Så det var liksom inga... Men jag förstår hur du tänker. Att det är liksom... Det har gått ett helt långt liv. Så sitter man här. Det är väl, ja, det har hänt mycket med det där laget. Vi har ju några, nu kom det där och Bruno är ändre och ja, det var ett bra lag.
Ja, jag tänker Bruno fick ju sån panik och sitta hemma. Så han började ju våras erbjuda att han åkte runt och tränade lag. Kan det bli att du går samma vägar, att du ringer och frågar, kan jag få hålla en träning eller?
Ja, absolut. Det blir ju helt enkelt. Det är bara 4 mot 4 i 90 minuter så är min träning klar. Nej, men det är väl klart att jag står till förfogande för det. Det är väl en av, inte kraven, men det finns väl med i bilden som förbundskapten att man ska vara tillgänglig på vissa saker och ting.
Ja. Vad... Jag själv är ju spelande tränare och jag spelar fortfarande i Division 1000 här med gubbar. Och vi gör ju 3 övningar, hinner vi. Vi har ju inte mer uppvärmning på matcherna. Och vi gör ju de här klassiska, vi kör hörnet 2 mot 1. Och sen så tar vi upp bollarna till halva och så smackar vi på. Det är ju ungefär det vi hinner. Men vad är den ultimata... Alltså, för det gnälls ju också att har vi inte kommit längre? Vad är den ultimata uppvärmningen alltså på några minuter? Alltså, men du som är förbundskapten och har tränat Sveriges bästa lag. Vad fan ska man göra?
Ja, men nu sätter du mig på pottan. Niklas retar ju mig för det där. Den här hörnen kallas ju i hans värld McDonald's-tiden.
Okay. Ja, just det. Jo, men det har jag hört. Det är ju topp.
Han hatar den övningen. Och jag älskar den övningen. Nej, vad är en ultimat? Alltså, det är en komplex fråga. Det ska ju vara alltså, löpning, rörlighet. Alltså, om du är inne på detaljer nu, eller är det det du inte...
Ja, men lite.
Det är väl löpning och rörlighet på ett bra sätt så att hela kroppen och alla muskler och sånt engageras och fattar vad som är på gång liksom. Sen får man börja lite lugnt med. Där tycker jag McDonald's då är perfekt och börja lugnt. Sen ska det ju ökas på liksom. Sen får det ju gärna vara, jag har aldrig haft det i mina lag, men det skulle ju gärna vara något kampmoment i det så att man liksom, om det är 3 mot 3 spel i hyfsat lugnt ändå, men inte för lugnt. Kan ju vara en bra idé liksom. Så att man liksom väcker alla leder och huvuden och sånt.
Jag tänker, vad är det man som spelare vill få ut under den här tiden? Okej, har man obegränsad med uppvärmning så hinner man nog gå igenom allt. Men någonstans är det som spelare så vill man ju få någon form av känsla. Mm. Alltså det är ganska gött om man trycker upp några där man vill att den ska sitta i nätet. Det är en god känsla.
Ja. Ja.
Å andra sidan kan det ju vara, man vet om att det finns matcher där jag inte sätter ett skott så går det kanon. Så det är ju också mentalt att man kan ju vända allt till sin fördel som spelare, ja, tänker jag.
Men ofta så har ju de flesta spelarna går ut en stund innan själva uppvärmningen börjar och står och skjuter och känner. Där får ju de ha ett egen ansvar i att hitta känslan där och sen går man in i uppvärmningen och då är det ju primära. Visst, det är ju ganska viktigt att hitta känslan i boll och klubba och allt det där, ja. Och plan och hall och sånt där. Men där är det ju att förbereda kroppen på att det är ett krig som startas.
Men när ser du att spelarna inne i zonen kontra inte? För ibland kan det vara så ja, men om alla skott sitter i krysset så är det någon som tycker att jäklar vad bra laget ser ut. Vad är det du ser att ett lag, är det blicken du ser i killarna eller vad är det du ser att det här kommer gå bra, de är med mig idag?
Ja. Nej, men det nu att jag blir ett dåligt intervjuoffer för dig, för jag är ju aldrig ute på uppvärmningarna så jag ser ju inte dem.
Du dricker kaffe eller vad?
Ja, i Falun så hade jag en liten nap time där när de föll och så satt mig och sov en stund. Somnade ju inte, men alltså i alla fall lyssnade lite musik och tog det lugnt under den tiden. Men jag kan ju nog känna ganska tid. Alltså det blir oftast lite beroende på vad det är för match då, men i omklädningsrummet kan man få upp en känsla när man kommer in där. Jag är ju oftast inne i omklädningsrummet innan match också, eller innan uppvärmning, så att där kan man få en viss känsla. Men oftast är det de fem första minuterna in i en match. Det är där man får det riktiga svaret, för mig i alla fall. Ja. Är vi här eller är vi inte här? Och då gäller det att börja jobba om vi inte är här.
Jag känner ju en hel del av mina matcher jag var med i högsta serien, och då satt jag ju på bänken, och jag hade ju varit tokig om du hade varit coach och du hade gått och tagit en powerna, för jag vill ju visa att jag sätter mest skott på uppvärmningen för coachen. Vem har hållit koll på det? Eller har ni missat det?
Jag vet inte. Jag hade tagit ut ett lag eller en spelare på grund av en uppvärmning inför match.
Nej, jag tänker när det är dags att när någon inte har levererat, vem ska jag välja av alla de här hungriga på bänken?
Nej, det har ju oftast 40 minuter i alla fall på det att jobba med.
Ja,
sen har du sista 20, sista 10 där hittar du dem som är påslagen.
Jag tänker vi det ska spelas ett VM. Det är ju ganska trevligt, eller?
Ja, det ska det. Det ska bli jättekul.
Ja. Har du börjat packa än, eller vad?
Jag har väl aldrig riktigt packat upp. Det känns som det finns en lägerväska här som ligger. Så att den åker väl med.
Ja, ni har varit två gånger i Finland nu, va? Eller vad blir det?
Ja, två gånger i Finland och Tjeckien.
Ja, ja. Och ni har spelat rekordmånga landskamper mot Finland på så här kort tid. Och det har ju lite med covid såklart som har tryckt ihop det lite, men fem matcher mot huvudkonkurrenten då, i alla fall historiskt sett då. Hur känns det?
Nej, men det känns bra. Sen fick vi väl kanske betala priset för det i EFT när vi mötte Tjeckien. Det var ju första gången vi mötte ett annat motstånd i den här konstellationen, och det var skillnads. Även om de var små så är det ändå små skillnader, ganska stora skillnader internationellt. Så att det var skillnad att möta ett annat.
Ja.
Men det var bra. Jag tycker det har varit bra. I de två första matcherna mot Finland, då var vi ju inne i deras hjärta på något sätt. Och tränade och spelade. Och det var väldigt intressant att se vad de har för förutsättningar. Mm. Hur de kan bygga det de har byggt.
Ja, precis. Ni åkte till deras träningsanläggning, kan man kalla det, alltså deras hemmaborg. Och det var ju också en tid när knappt någon i Sverige har varit utomlands på ett och ett halvt år, kändes det som. Så att, ni var ju rätt rötna där, eller?
Nej, jag tycker inte. Alltså, vi testade, alltså det var en viktig resa för oss. Vi ville testa saker och ting, och vissa saker har vi fortfarande med oss in i EFT och troligtvis ända in i VM. Så att vi måste ju få födas också på något sätt. Och det är väl ganska bra att födas på det där stället och lära sig saker och ting där. Så att det var ett väldigt viktigt läge för mig. Och sen är det lite så här som alla, bland annat du, inte förstår. Att vi står ju på två ben här, jag och Niklas. Vi har ett VM nu, men det är ju nu som nästa VM normalt sett börjar byggas upp. Så vi har ju med flit använt och haft mycket, mycket spelare i rullians. Som började dels på Västeråsläget och sen också in i första Finlandsläget. För att vi ska ha spelare som vet vad det kostar att spela internationellt. Och det har varit jätteviktigt för oss att vi har kunnat använda många spelare som absolut, om de inte kommer med i det här VM:et, så är de absolut aktuella för nästa VM. Det har ju varit lite förberedelse för det också i det här.
Absolut. Men spelreglerna är ju sådana att man spelar landskamp och man förlorar, och man förlorar stort, då har man ju som exempelvis ett innebandymedium, då måste man ju ifrågasätta varför man förlorar med massa mål. Om man bara skriver att alla är glada och nöjda och så, och alla fick festis efteråt och så, då blir det ju ingen, det är inget intresse för er verksamhet. Så man måste ju
men jag köper allt det där, och det, sen är det ju frågan om hur man förmedlar den kritiken. Det låter jag vara osagt, men det finns ju också det måste ju också finnas någon sorts förståelse för vi har när vi var i Finland, då räknade vi ut, då hade vi 15 rena innebandydagar fram till VM-finalen med det här laget. Och vi har en vision både utifrån och inifrån att vi ska förändra ganska mycket i våra sätt att spela och våra sätt att vara som landslag. Och då måste vi få testa av saker och ting, utan jag säger inte att ni inte ska kritisera saker och ting, vilket jag, om någon var sur efter Finlandsläget, så var det jag liksom så.
Ja.
Men samtidigt så måste man ha förståelse för processen i det vi håller på med också.
Absolut, men nu säger jag inte att det var du som gnällde, men att man inte har någon lokal eller att motståndarna får träna mer, och alltså det är ju på något sätt, ja, spelar det någon roll när man väl står på plan? Då handlar det om att vinna matcherna. I alla fall så tror jag folk som följer landslaget vill att man ska vinna en landskamp mot Finland, oavsett om det är träning. Ja.
Och vi som spelar de här landskamperna kanske vill det ännu mer. Så att jag har inga problem med att vi blir kritiserade för det som händer där rent resultatmässigt. Men sen kan man ju också vara lite nyanserad i det och titta på vad som verkligen gjordes på det läget. Där kan jag tycka att det inte framgick
så mycket. Så är det. Ibland är ju inte allt rättvist när man analyserar. Så jag har ju givetvis förståelse att Finland, när de är bjuder in er till sin hemmaborg, det finns ju inget annat än att de ska slå er, och de befinner sig på någon annanstans i sin process, längre fram i sin process med Petri och Mika och alla de som är runt landslaget där. Hur ser du förresten på det att Mika Kornen är med i finska landslagsledningen?
Ja, men det är väl askul. Alltså nu får jag ju träffa han lite mer än vad jag har gjort förr. Liksom. Jag träffade han i Tjeckien. Det var kul. Han kommer göra jättestor nytta där till en redan bra stav. Liksom. Så att det är ännu en utmaning för oss.
Ja, så du skickar inga sms till Mika, vad ska ni hitta på egentligen, och så kanske du bjussar på någonting så att ni slipper jaga varandra, eller?
Nej, vi skickar kanske ett sms om året till varandra.
Ja.
Så att både han och jag är inte de frekventa ringarna till varandra, så att nej, men vi har våran connection rent.
Ja.
Mentalt.
Ja, men det är härligt. Men du är jäkligt stimulerande. Ni har en VM-turnering nu, och sen är det en om ett år igen, och sen är det ytterligare en om två år. Så att det är mycket att se fram emot.
Sen ska World Games in där också.
World Games,
ja.
Ja, just det. Och det är, hur många lag är det, 4-6 nationer som ska vara med, eller hur var det?
Ja, där är jag inte Niklas mycket bättre med.
Ja.
Det är den där, får vi 13 spelare med oss.
Ja. Hur tänker man kring det landslaget? Kommer det bli ett utvecklingslandslag, eller finns det någon tanke kring vilka som ska
åka? Vi har väl ett ansvar som idrott att alltså visa upp det bästa vi har. Det är väl det World Games går ut på. Att det är väl någon, grej inför OS som man tittar väldigt grann på idrotten på det sättet där. Så att, vi ska väl visa upp vår bästa sida där, kan jag tycka.
Mm. Men att vinna mot USA med 58-0 kan ju inte vara en målsättning, va, eller?
Nej, jag sen bryr jag mig inte om hur vi vinner, bara vi vinner. Så att, nej, men jag tror 58-0 blir väl, det är nog svårt på 3x15. Så att, det kommer nog inte hända. Sen, jag kan ju liksom inte ansvara för resultatet på det sättet.
Vad tänker du kring det här 3x15 snacket?
Nej, men det är väl klart att jag inte tycker om det. Sen kan jag ju någonstans också förstå det, men det betyder inte att det är rätt.
Nej, jag med dig. Okej, när är det VM-truppen ska presenteras? Eller bli officiell?
Jag tror att 30-man-truppen ska skickas in den tredje. Sen är det väl en presentation. Är det 9 november? En presskonferens kanske.
Ja. Hur känns det inför den presentationen? Alltså inte vad du och Niklas ska säga, utan vilka gubbar som ska med?
Nej, men vi känns ganska klara. Det är ett par positioner som vi håller på att diskutera just nu. Så att det, vad ska man säga? Jag kan inte säga procent, men vi är väldigt klara i alla fall. Så att det blir nog klart mellan mig och Niklas i alla fall den här veckan. Eller innan sen.
Vilka spelregler gäller? Jag tänker målvakter, är det någonting som är bestämt? Hur många som får vara? Är det 2 eller är det 3 som?
Det vi har jobbat med är ju 2+18 då.
Ja.
Sen vet jag inte om det går att köra 3+17 eller något. Jag har ingen aning om det. Men alltså, det är den truppen. Sen har vi väl, jag har inte riktigt koll på hemmareserver och sånt där. Och hur länge man kan ta in spelare i truppen. Det är team managers roll.
Ja. Men för de som inte är insatta här, vad är förändringen då? Du sa 18+2. Vad har det varit innan i VM-turneringen?
Jag tror det är det. Det har inte varit det hela tiden.
Ja, men det har väl varit till och med några på läktaren som har kunnat vara med, va? Att man är full trupp.
Ja, det där har jag ingen aning om. Jag har fått den här siffran och det är den jag utgår från.
Den är mindre än vanligt. Så mycket kan jag säga. Men, ja,
det kanske är fler, men det har inte vi jobbat efter.
Nej, precis. Var är det mest konkurrenssituationen på? Alltså, finns det någon position som är mer utsatt än andra, eller vad?
Ja, men vi har ju 3 målvakter som just nu har varit igång, och där är det rätt hård konkurrens bland de 3, och det är en av de positionerna som vi inte är riktigt klara med. Sen har vi ett tapp, eller en försvagning kan vi tycka, i högerforwardspositionen, där det finns en väldigt massa rightare som levererar poäng och saker och ting, men vi har inte så många leftare på internationell nivå som vi kanske vill i den konkurrensen, så att det är också en position som vi liksom brottas lite grann. Sen försöker vi jobba in nya positioner och nya, och där kanske det kan bli att en formation kan ju vara innehålla 2 centrar och en back liksom. Vilket är kul för centrarna kanske.
Mm. Har ni de här nyckelspelarna som ni behöver för att lyckas?
Det tycker jag. Nej, men vi har både rutinerade spelare som vet vad det innebär, och sen har vi några outsiders som bryter lite mönster och sånt där som vi tycker är intressant.
Mm. det här faktumet att det var ett tag sedan som Sverige vann, höjer det motivationen i verksamheten, eller hur tänker ni?
Ja, men jag upplever att det känns som det är dags nu liksom. Så. Det är väl många som vill liksom kunna luta sig tillbaka efter det här VM:et och känna att nu är ordningen återställd lite grann. Så att det finns en visst, det finns en motivator där som är viktig.
Kan jag tycka. Jag vill påstå att VM här som är i Finland, det är ju det tuffaste möjliga. Det tuffaste VM:et som kommer att spelas, eftersom det är fyra nationer som faktiskt kan vinna VM nu, numera. Hur ser du på konkurrenssituationen i VM?
Nej, men jag håller nog med. Alltså jag tycker dels är det är kul på ett sätt att det liksom börjar, att det är fler lag som börjar dra framåt hela den här innebandyskutan på det sättet. Sen blir det ju roligare att vinna när vi väl vinner, kan jag tycka.
Ja. Om vi går in på motståndarna här lite då. Vi börjar med Tjeckien då. De har vunnit mot Sverige en gång 2004 och nu härom veckan mot er. Vad står de? Hur bra är de? Vad är det de är bra på?
Ja, men de har ju gjort lite, inte samma resa som Finland, men ändå liknande resa med Kettoren och de här som liksom har byggt upp någon verksamhet som verkar funka i Tjeckien också. De spelar inte exakt lika, men det finns nyanser av finskt spel i det. Sen har de ju, jag vet inte rent tekniskt eller detalj hur, men de har ju byggt om kanske hela sin verksamhet yngre, alltså underifrån liksom, med U19-satsningar och allt det där som har liksom bidragit till där de är just nu. Sen tror jag inte att de är helt klara än, men nej, de står sig fint tycker jag. Det är ett stort, starkt lag som har några fixstjärnor som kan liksom ändra matchbilden på ett bra sätt.
Jag tänker att juniorsidan har ju haft fina framgångar i Tjeckien här nu. Och vad är det, om man bara skulle förklara på 5 sekunder, vad är det de gör annorlunda än Finland exempelvis?
Rent spelmässigt menar du?
Ja, ja.
Ja, men Finland är ju ett mer, inte rent man-man-spel, men de är ju mer åt man-man, alltså jobba en mot en mer än vad tjeckerna gör. De kanske är mer, de är lite mitt emellan svensk och finsk modell, om du förstår vad jag menar. Det finns man-man-situationer som de jobbar med, men det finns också zon-situationer som de är mer i Sverige med. Så att de har en mix där, kan man väl säga.
Tänker Schweiz då, de har ju bitit ifrån väldigt bra i tidigare VM mot Sverige. Det har ju till och med blivit övertid i matcher och väldigt tajta slutspelsmatcher mot Schweiz. Vad tänker du kring dem?
Nej, men jag tycker, nu har ju inte jag upplevt dem på nära håll tidigare, men jag tycker, alltså de är ju väldigt strukturerade och väldigt liksom, inte maskiniga, men de är ändå, de har mycket mönster som de jobbar efter, och det känner man ju igen på David Janssons sätt att leda Pixbo och sådana lag liksom. Så att det är väldigt mycket David Jansson Schweiz på något sätt. Och alla vi vet ju vad David Jansson går för, han har många många S i ärmen som han leker med. Så att man ska absolut ha respekt för dem.
Ja, han berättade för mig, eller sa till mig, som jag gillade mycket, det här att Det är som när man spelar tennis eller pingis. Det är mycket lättare att slå tillbaka bollen hela tiden och vinna. Han gjorde den jämförelsen mellan Schweiz och Sverige då. Hur ser du på just den detaljen att när ni möter Schweiz så är ni uttalade favoriter och på något sätt ska hålla i taktpinnen?
Mm. Nej, men det är en farlig situation på det sättet att man får man inte till det så blir man väldigt sårbar om man är ett anfallande lag. Så att det gäller ju att man får till då att man har många spelare att använda i de här avslutningssituationen, om vi kallar det för det. Så att det liksom inte är bara Galante som ska göra mål eller bara Albin som ska göra mål eller Kim eller någon sån här, utan man måste ha en bredd där som gör att det blir svårare för David Jansson att slå tillbaka bollen för hårt.
Exakt. Vad ser du mest fram emot hela VM veckan? Eller det är väl 10 dagar är det väl i stort sett när ni är i Finland eller?
Ja, det är något sånt här. Nej, men det har faktiskt varit en fin upplevelse när man har varit på de här lägren. Att det är sköna killar att vara kring. Det är roligt att vara i landslaget med de här spelarna. Det är nära till skratt och det är en skön grupp på det sättet. Sen är det ju hela upplevelsen. Visst, jag har gjort Champions Cup och sånt där som tränare, men jag har inte gjort, som du säger, långläger på det sättet. Det ska bli intressant att se hur man påverkas av det. Sen är det ju givetvis sista dagen. Jag ser fram emot.
Mm. En VM-final då, eller?
Mm.
Något annat finns inte?
Nej, men det tycker jag inte. Det är både respektlöst mot mig och mot spelarna och mot förbund och fans och sånt att hålla på och prata om något annat. Det är ju vårt uttalade mål att vi ska liksom stå där som vinnare på ett eller annat sätt. Och det tycker jag man ska ha som förväntningar på det här laget.
Vi har ju inte hela vägen tagit oss igenom det här corona situationen. Hur påverkar det VM för er del?
Ja, vi får väl se nu. Nu kom det väl nyheter här i dagarna att Finland är rödmärkt i Europa nu. Så att vi sitter väl och försöker reka hur det påverkar situationen så. Vi hoppas väl att det vänder, men vi får se. Det är inte jättemånga dagar kvar dit. Det är väl klart att när man tänker på VM i Finland så tänker man ju på fulla läktare. Så att nu har ju många av oss vant oss vid tomma läktare också. Så att det är liksom ingen aspekt som ska spela in. Men VM ska spelas med fulla läktare.
Ja. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet av den här inspelningen. Och som ni hör och tittar här så har vi ju inte ältat din hela innebandykarriär som spelare. Jag menar, du var en magisk, smart spelare som verkligen hade koll på vad som krävdes. Och vi har inte dratt alla ballraghistorier och vi har inte dratt Varbergsresan och vi har inte varit inne på hur du hamnade i Falun och sånt där. Jag har ju pratat med dig många gånger innan och vi har gjort stories här. Men jag tänker ju som det här året då, 2021, det betyder ju att alla som är födda 1971 fyller ju det här magiska 50 då. Och du som är född 3 januari, du är ju van nu. Du har ju varit i hela året här. Men skulle du kunna berätta, vilka är dina favoriter som är jämngamla med dig idag? Om vi börjar med innebandymässigt. Alltså vilka 71 skulle du vilja hylla eller nämna?
Ja. Nej, vi var inne på det förr, det här med åldrar och grejer. Men, De jag kan minnas, jag är för gammal så jag berättar på minnet, men, nej, men jag har i alla fall tre favoriter som jag har som 71. Det är nummer ett, och han är obestridlig nummer, han är nog nummer ett för mig i ganska många avseenden som spelare. Det är Christian Hellström som, ja, han var magisk på sin tid, och han hade den här USPen med att göra mål i viktiga matcher och viktiga mål. Så att han är min nummer ett på den listan. Sen har vi nummer två, det var hans rada partner, Conny Svensson. De spelade oftast i den andra femman i Balrog. Vi hade ingen första och andra, men vi i våran femma såg oss själva som först, givetvis. Men de var helt grymma på träningarna och spelade ut oss totalt jämnt på träningarna, så att vi fick en bra partner att gå emot där på våra träningar, och det gjorde mycket för vårt spel i matcherna sen. Jag tror de tyckte att vi var en bra partner mot dem också, som gjorde att vi drev framåt utvecklingen. Mm. Och nummer tre är en ärkerival som jag hyser stor respekt för, men som jag kanske inte alla gånger var så snäll mot, varken verbalt eller fysiskt. Micke Gunnarsson i, ja, värsta tiden var väl i Fornudden, sen var han ju en stark man i AIK också. Så att, en komplett spelare som gjorde sin omgivning mycket, mycket bättre. Och det är en egenskap som man nu, så här på ålderns höst, uppskattar väldigt, väldigt mycket.
Ja. Ja, bra killar du nämner, både Gunnarsson och framförallt Conny Svensson, har kanske blivit lite bortglömda här nu. Det snackas sällan om dem. Jag kommer ihåg Conny. Han såg ganska cool ut när han spelade. Rätt så snygg frisyr och så.
Han levde på sina vader. Ja. Det var de man visade på krogen.
Ja. Men sen har du några... Du har ju hållit på med... Du har inte bara spelat innebandy, du har ju en hockeykarriär också. Du har spelat med några sköna lirare också, eller hur?
Ja, jag spelade många år både TV-puck och landslag i hockey med Mats Sundin, som på den tiden var han var fruktansvärt rolig. Riktig sån här spelevink i gruppen och laget. Lite som Christian, alltså gör ju många. Ja, jag behöver inte berätta vad han är bra på. Det är ju sjukt, det vet alla. Sen var Ove Molin var med i det TV-pucken och landslaget också. Det spelade vi många år ihop. Sen Niklas Andersson, för göteborgare, eller känd som spelade hockey där. Sen har jag ju mött de här, Pavel Bure och Jaromir Jagr. De är inte 71, men de har gjort lite mål på mig. Så det är en
Var det där du fick din blick för spelet som hockeymålvakt, eller?
Nej, jag var faktiskt innebandyspelare. På den tiden var det inte uppstyrt som vi har nu med sarger och grejer, utan det var ju på gården. Men där var jag faktiskt rätt dominerande. Jag var rätt duktig på den gården i alla fall. Så, jag körde innebandy och hockey vid sidan av varandra, så att farsan fick, sen när Balrog startade så fick ju farsan köra runt med överallt, för det var hockeyträning 5 till halv 7 och sen var det innebandyträning 7 till 9 eller någonting sånt där. Varje dag fick han skjutsa mig från Huddinge till Botkyrka, eller från Södertälje till Botkyrka.
Låter ju helt underbart. Måste vara kul.
Jag vet att jag uppfattas som en lat jävel på den tiden, men jag tränade dubbelt så mycket än alla andra eftersom jag körde dubbla pass varje dag. Där har jag en jävel.
Ja. Ja. Nej, men alltså jag ser ju, jag menar, att du är tränare och förbundskapten, men jag ser ju ändå Thomas Brottman som innebandyspelaren. Så när spelar du din senaste, spelar du någon innebandy överhuvudtaget, eller?
Jag gjorde misstaget för 2 säsonger sedan, det skulle vara lite så cool att vara med på träningarna i Falun några gånger när vi körde lite så här 3 mot 3 och 4 mot 4. Jag stängde ju ner Galante ganska enkelt, men stängde ner totalt efter de träningarna. Så det var sängliggande efter varje träning. Men nej, som matchet så är det väl, då är det ju sista här i Falun. Det är 2007
eller sånt. Ja. Jag hade ju förmånen att hälsa på hemma hos dig. Du vårdar ju din gräsklipparkompis ganska bra. Och vad var han hette nu?
Han heter Janne.
Janne, ja. Har du tagit in han nu för säsongen? Eller vad?
Nej, han kör fortfarande faktiskt.
Han gör det,
han hade lite snö på sig igår. Det kom snö här igår. Så, att han, ja, det... så till helgen, för helgen ska han få gå till Ide.
Ja. Men du trivs bra i Falun?
Ja, det är en test nu när jag inte har någon lag att träna. Så, vad man gör på kvällarna. Så, får vi se hur Falun är som stad. Det har jag inte upplevt på det sättet.
Thomas, det har varit fantastiskt kul att snacka med dig. Tack så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet.
Tack själv, det har varit kul.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.